diskuterats i Sverige i nu mer än ett år och som innefattar till exempel omfattande teledatalagring som vi vet kommer att realiseras. Och även sånt som buggning av datorer, det vill säga polisen skulle få placera spionprogram i enskilda datorer. Och det här senare är ännu bara ett utredningsförslag, vi vet ännu inte om det blir verklighet. Det är några bitar i detta paket i alla fall. Och jag kommer också in något på detta, men i första hand tänkte jag använda min tid till några grundläggande påpekanden om sånt som vår svenska debatt i det här ämnet saknar, tycker jag. Några påpekanden om vad personlig integritet rimligen är och hur man måste närma sig frågan politiskt och rättsligt. Om jag skulle avlida imorgon, vilket skulle komma oväntat åtminstone för mig själv, så vore jag väl förmodligen ganska snabbt glömd. Jag har inte hunnit göra någonting särskilt uppmärksammat ännu, men för en sak skulle jag nog få bli lite känd, åtminstone i vissa kretsar. Jag skulle överleva i juridikens fotnoter som den första svensk på 200 år som av en myndighet förbjudits att skriva en bok. Det inträffade 1993. Det gällde första upplagan av den här boken, Yttrande och tryckfrihet, handbok för journalister. Jag var tvungen att skriva den på dator. Det fanns inget annat sätt ens på den tiden. Boken innehåller väl ett antal namn, ska vi gissa på mellan 20 och 30 stycken kanske. Ingen i och för sig integritetskänslig information om de personerna, men likväl några namn. Så jag ansökte som första författare någonsin hos Datainspektionen om tillstånd att skriva den enligt datalagen. Jag var tvungen att placera namnuppgifter i en dator och då gällde datalagen. Den lag alltså om integritetsskydd som numera har ersatts med personuppgiftslagen, PUL. Och Datainspektionen tänkte väldigt länge på saken och sa till sist nej, jag får inte skriva den här boken. Det gick inte att få in den i regelverket. Jag ska markera att detta hände långt innan Göran Gräslund kom till Datainspektionen, så han är inte på minsta sätt ansvarig. Jag överklagade hur som helst detta beslut till regeringen som också tänkte länge på saken i mer än 8 månader innan de så småningom ändrade beslutet. Och detta var alltså inte en given utgång. Regeringen satt verkligen länge och vägde för och emot om Datainspektionen skulle ha rätt att förbjuda böcker eller inte. Och det är även idag ett problem att personlig integritet ofta används som om det var ett värde som alltid och självklart står i motsatsställning till yttrande- och informationsfrihet. Så enkelt är det ju inte, så är det faktiskt ofta inte alls. Personlig integritet är egentligen inte en fråga utan flera helt olika. Det som idag både i lagtext och offentlig debatt kallas integritetsproblem visar sig ju vid närmare påseende vara ett antal helt olika företeelser. Jag ska nöja mig med att göra en, tycker jag, viktig uppdelning idag, och det är den grundläggande distinktionen mellan personlig integritet och medborgerlig integritet. De nya tvångsmedel som införs och diskuteras nu handlar alltså om medborgerlig integritet. När polisen får rätt att bugga utrymmen, att bugga datorer, att lagra alla uppgifter om vem jag ringer och hur jag surfar och så vidare, då handlar det om offentlig rätt. Alltså riksdagen reglerar förhållandet mellan medborgaren och staten. Medan när min granne eller något företag försöker snoka i mitt privatliv handlar det om privaträtt. Det vill säga att riksdagen reglerar förhållandet medborgarna emellan. Och det är en helt annan sorts problematik som lagstiftaren måste ta i betydligt försiktigare. För då ingriper man med nödvändighet i yttrande- och informationsfriheten. Och den här distinktionen gör alltså inte lagstiftaren, i alla fall inte med någon konsekvens. Vi har en personuppgiftslag, PUL, som gäller för alla myndigheter såväl som privatpersoner. Samma regelverk ska beskriva vad staten får göra med personuppgifter som vad moster i Skövde får göra med personuppgifter. Göran kommer sen att prata en del om ändringar i PUL som gäller från årsskiftet som ska ge en rimligare tillämpning av lagen. Och det tror jag blir steg i rätt riktning, men man löser inte det grundläggande problemet inom ramen för nuvarande personuppgiftslag. När det gäller medborgerlig integritet så har ju en egendomlig och radikal omsvängning skett rent politiskt. När jag började skriva om såna här frågor för mer än 25 år sedan så rådde det ett närmast hetskt debattklimat. Dataregister och framförallt samkörning av dataregister var i stort sett det värsta som fanns. Ropen skallade om storebrorssamhället som måste stoppas till varje pris. Nu har ju den här uppfattningen nämligen blivit en diametralt motsatta. Övervakning har blivit populärt och de politiska partierna hakar förstås på det. Det tycks ju inte gå att mobilisera någon bredare folklig opinion mot de reformer som nu förbereds. Och denna skepsis mot ansamlandet av starka och långtgående maktbefogenheter i statens hand som borde vara kärnan i liberal politisk ideologi, den tycks inte finnas där längre. Och detta är i och för sig märkligt. Jag tror som de flesta att det beror på att politiken har förändrats från att ha någon slags ideologisk kompass till att ha en mer mediedriven eller populistisk, om man så vill, kompass. Men den här medialiseringen av politiken innebär också att populismen slår igenom på flera plan. Det innebär bland annat att staket som lagstiftaren försöker upprätta kring information i princip aldrig håller gentemot staten själv. Staten kan alltså inte med lagar hållas borta från persondata som en gång har lagrats och som staten kan ha behov av i sina ansträngningar att göra gott, att bekämpa brott eller beivra fusk eller så. Alla som har fått barn efter 1975 vet eller borde veta att blodprov från de nyfödda barnen lagras i något som heter PKU-registret, som kom till uteslutande i forskningssyfte. Man behövde den här blodbanken för att bättre och snabbare kunna identifiera barn med vissa utslutande sjukdomar. Mina barn är födda på 1990-talet och när jag frågade personalen på BB så lovade de dyrt och heligt att blodprovet bara skulle användas i forskningssyfte, aldrig till något annat. Det löftet hölls ju inte, och den sortens löften kan numera alltså aldrig hållas. Polisen lyckades i och för sig bryta igenom sekretessen för det här materialet redan före 2003, men det var först med mordet på Anna Lind som själva mekanismen blev så tydlig. Förr eller senare så inträffar någonting allvarligt där polis eller skattemyndigheter eller sociala myndigheter verkligen behöver de skyddade uppgifterna om personers DNA i det här fallet. Då kommer det tryck som journalistiken skapar att knäcka sekretessen. Den politiska sfären har inte en sån integritet idag att den kan stå emot såna här medieburna attacker. Politiken måste ge efter. De mer långsiktiga effekterna av att släppa in polisen i sådana register tar ju däremot ingen ansvar för. Man kan fråga sig vad det betyder för människors tilltro till myndigheter att två generationer föräldrar nu inser att sjukvården och forskarna har ljugit dem rätt upp i ansiktet om det här. Men med någon fackterm så talar man om ändamålsglidning eller principglidning, alltså, och det är också, då talar man alltså om en nästan till oemotståndlig kraft. Har så att säga vallen som ska skydda medborgerlig integritet brustit på en punkt, så brister den förr eller senare på flera. Och därför vågar jag påstå att den lagring av teledata som Sverige så framgångsrikt har kämpat för inom EU bara är ett första steg. Eftersom regeringen bedyrar att hanteringen av de här uppgifterna om vem som elektroniskt kommunicerar med vem, att den hanteringen är fullkomligt rättssäker, så kommer säkerligen kraven på att även innehållet i meddelandena ska sparas och hållas tillgängligt för polisen. Förr eller senare, det är nog bara en tidsfråga, det behövs att det bara ett spektakulärt våldsbrott med påföljande mediestorm, så kommer denna lagändring också. Och nu till frågan om personlig integritet, som då är något annat. Personlig integritet är något nödvändigt och bra naturligtvis, men det är inte det enda som är nödvändigt och bra. Det är någonting som vi eftersträvar i sociala relationer, men det kan inte vara mer än en ingrediens av flera i sociala relationer. Det faktum att vi är sociala varelser, att vi formas till människor i ett ständigt kommunicerande med andra människor, innebär att vårt självbestämmande och därmed vår integritet har gränser och måste ha gränser. Vi är alltså både fria individer och sociala varelser, eller kollektivt bestämda varelser, alltså vi. Och just den kombinationen gör oss mänskliga. Det här låter säkert abstrakt, men det gängse, till synes självklara grundresonemanget är ju det här, att socialt tvång, att bara göra vad andra tycker att man ska göra, är av ondo. Man ska inte okritiskt följa auktoriteter eller okritiskt följa massan. Den som hela tiden själv förmår göra val enligt normer som han eller hon har valt och kan motivera, den är autonom, den är fri och den har integritet. Så ser det sig idén ut. Och det är då en tankemodell som växte fram hos radikala filosofer på 1600-1700-talet och så var, kan man säga, förutsättningen för mänsklig frigörelse och för moderna demokratiska ideal överhuvudtaget. Problemet är när denna frigörande individualism drivs, så att säga, in absurdum. Och i lagstiftning och debatter om personlig integritet så sker ofta det. Gör man det så hamnar man fel. Vi är mer sociala till vår natur, eller mer av flockdjur för att uttrycka det lite provokativt, än vi själva vill erkänna. Denna flockmentalitet är ju ofta problematisk, det ser vi ständigt exempel på. Att människor utsätter varandra för socialt tryck med hyggligt stark verkan är en självklar följd av att vi söker och upprätthåller gemenskaper. Ända sedan upplysningstiden har flertalet moralfilosofer alltså kategoriserat detta tryck som något ont. Men det är viktigt att inse att för det första så är det något oundvikligt. Och för det andra så är det ofta något gott. I ett gott samhälle formas individer med hjälp av sånt tryck till att utan eftertanke behandla varandra väl. Med vänlighet och respekt, om man så vill. Att spontant knyta an och anpassa sig till människor i omgivningen är det normala sättet att fungera. I den mån verkligt autonoma människor existerar, alltså människor som varken känner eller utövar socialt tryck, då uppfattar vi snarast dem som psykiskt sjuka, det är sådana vi låser in i ganska stor utsträckning. Vad betyder detta för personlig integritet då? Ja, det betyder naturligtvis inte att det är något fel med personlig integritet. Alla socialt välfungerande människor behöver det och ska sträva efter det. Däremot måste vi trappa ner våra förväntningar på vilken grad av oberoende gentemot varandra som människor kan och vill realisera. Det här kunde givetvis vara tema för ett heldagsseminarium, men jag ska inte fördjupa mig ytterligare i det. En sista punkt som jag skulle vilja ta upp är att det faktum att större delen av västvärlden, dock inte USA, har data protection, dataskydd, som utgångspunkt för integritetsskydd, som väg att uppnå integritetsskydd. Och det tror jag är ett misstag. Det börjar bli allt mer uppenbart. Man borde ha någon slags allmän föreställning om privacy protection. Vi har inte svenskt ord för privacy. Personvärn, säger man i Norge och Danmark. Det kanske är en bättre term. Att fokusera helt på att skydda persondata är en alldeles för primitiv metod. Man borde fokusera på att skydda från kränkningar av personlig integritet istället. När man generellt förbjuder behandling av personuppgifter, som personuppgiftslagen gör, och rätt många andra svenska lagar också för övrigt, så förbjuder man dels mängder av fullständigt harmlös social aktivitet, som ju i stort sett alltid innefattar behandling av personuppgifter, uppgifter om människor som inte är där, som inte är med. Dels så missar man kränkningar som snarast beror på att människor vet för lite om varandra. Paradoxalt nog så ger ju ett effektivt skydd för persondata i sig upphov till mer kontroll och övervakning, fler krav på identifiering, mer registrering i databaser, mera elektroniska spår och så vidare. Om alltså mitt integritetsskydd med hjälp av rättsregler eller teknik blir så starkt att jag kan hindra alla andra människor från att veta någonting om mig, då blir det också väldigt svårt för andra människor att ta reda på om jag är någon man kan ha att göra med, någon man kan lita på. Man litar ju på sina vänner. De kan få låna bilen och vakta ens barn. Och de kan få nyckeln så att de kan vattna blommorna när man är borta och så vidare. Men så länge det är främlingar som har med varandra att göra, så måste de ständigt legitimera sig, skriva avtal, dokumentera sina mellanhavanden på olika sätt, deponera pengar som säkerhet, teckna försäkringar av olika slag. Man får alltså en administrativ overhead full av personuppgifter som bara växer på grund av den osäkerhet som en utbredd anonymitet människor emellan skapar. EU-direktivet om persondataskydd och därmed personuppgiftslagen, som ju i stor utsträckning är en översättning av direktivet, det regelverk som utgår från principen att individen X inte får göra något överhuvudtaget med uppgifter om individen Y utan Ys medgivande. Ibland uttrycks det så att Y äger eller kontrollerar uppgifterna om sig själv. Detta bygger alltså på en föreställning om dels på en föreställning om social frihet som är orealistisk, som jag var inne på förut. Den uttrycker ett slags eremitideal. Alltså när ingen människa vet någonting om mig överhuvudtaget, då har jag största möjliga integritet. Och så är det ju inte. En människa som ingen annan vet något om har inte integritet. Den är helt enkelt okänd, ensam, isolerad. Integritet är något man har i relationer. Och i relationer, oavsett vilken karaktär de relationerna har, kan man inte äga eller kontrollera vad den andra parten vet om mig. Lika lite som jag kan äga eller kontrollera det ni får reda på om mig bara genom att jag står här och pratar en stund. Svensk lagstiftning bygger i huvudsak på tanken att icke-kunskap om människor ger integritetsskydd. Och det är möjligen en halvsanning, kan man säga. Man kan inte bygga en sån lag på en halvsanning. Personuppgiftslagen kan inte tillämpas som den är skriven enligt bokstaven och blir därmed mycket svårare att tillämpa där den verkligen skulle behöva tillämpas. Det påstås idag ofta att vi måste välja mellan fysisk säkerhet och frihet. Och det är inte sant. Och beviset för att det inte är sant är vi själva. Aldrig i historien har människor haft så stor, åtminstone formell, frihet att välja livspartner, att välja yrke, att välja bostadsort, att skaffa sig kunskap, att resa, att sprida sina åsikter. Och aldrig tidigare har människor varit så fysiskt säkra. Svenskarna lever längre och är friskare än någonsin. Men likförbannat, och nu återkommer jag till den medborgerliga integriteten, tycks vi vara på väg att bygga ett IT-samhälle dominerat av rädsla, där de hot mot vår fysiska säkerhet som trots allt finns kvar, några sådana hot, de kan aldrig elimineras helt, där de hoten får motivera ständigt fler statliga insyns- och kontrollmekanismer som kan missbrukas och som enligt all historisk erfarenhet också kommer att missbrukas förr eller senare, eftersom makt korrumperar och mer makt korrumperar mer. Det var vad jag hade att säga. Nu lämnar jag ordet till Henrik Nilsson.